En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sen Trump blev vald här så har jag haft en ganska hård retorik mot Kanada, får man säga. Vilket ju verkligen har rört upp känslor. Inte minst det faktum att han har velat göra Kanada till USAs 51:a delstat.
Som vi har väntat, Four Nations är igång. Två matcher är spelade. För Sveriges del började det med att ta sig an Kanada och det blev en gastkramande premiär som gav mer smak inför lördagens batalj mot Finland. Vem var bäst i premiärmatchen? Vad behöver Tre Kronor göra för att nå final? Och vilken spelare såg ut som en kalv på grönbete? Det och mycket mer med ishockeyexperten Jonathan Ekeliv. Jag heter så mycket som Demir Lidja och det här är inget mindre än Sportbladet Daily. Ekan, som du kallas. Om vi börjar så här. Sverige torskar mot Kanada i premiären. Är det kört nu?
Nej, det skulle jag inte vilja säga. Utan jag tycker att Sverige tvärtom gjorde det bra. Så fick med sig en poäng från den matchen. Speciellt som det började. Då var man ju rädd för att Sverige skulle åka på samma förebyggande resultat som Finland mot USA i sin premiär. Där det blev 6-1 som vi kom in på.
Ja.
Men för Sverige, det tog ju 56 sekunder så var det 1-0 i baken och så när 2-0 kom så hade Sverige fortfarande inte fått iväg ett skott på mål. Så jag var ju rädd för nästan tvåsiffrigt där i premiären när Kanada lassade på med alla sina storstjärnor. Men Sverige kom i kapp och hade det velat sig väl så hade Sverige mycket väl kunnat åtminstone få med sig 2 poäng från den här matchen. Så en pinne tyckte jag var starkt av Sverige och ett litet styrkebesked snarare än att vi ska vara oroliga för att den här turneringen redan är körd.
Hur mycket betyder den där pinnen som vi fick med oss?
Ja, men det betyder ju mycket i en sån här kort turnering. Men det är klart att nästa match som vi ska prata om mycket nu, helgens lördagskvällens match mot Finland blir väldigt ödesmättad. Om inte Sverige får poäng med sig där heller, då blir det väldigt svårt mot USA i nästa match och ta sig till en final. Men den hjälper ju mycket såklart i en sån här kort turnering för att Sverige ska ha chansen. Det är ju inte omöjligt att Kanada är det bästa laget i turneringen och vinner gruppspelet. Och att då har lyckats ta poäng av dem direkt kan ju bli helt avgörande.
Ja, vi får se. Favoritskapet är ju hos Kanada och USA. Det kanske kan skaka om dem lite. Vi får se. Men jag tänkte hålla oss kvar lite i matchen mot Kanada. Vem var du mest imponerad av de Tre Kronor-spelarna så att säga?
Ja, men då skulle jag väl vilja säga att den som imponerade mest, kanske utifrån förväntningarna också, var Erik Karlsson, backen. Som ju på ålderns höst har fått en hel del kritik i NHL. Pittsburgh går inte speciellt bra och den traden från San Jose har inte blivit jättelyckad. Det var ju för 2 år sedan här som han gjorde över 100 poäng. Första backen på 30 år, hela 2000-talet, att göra 100 poäng. Och så skulle han komma till Pittsburgh och gå för Stanley Cup var tanken. Men ett åldrande Pittsburgh med sådana som Sidney Crosby och Evgeni Malkin och så vidare har ju inte... de kommer förmodligen missa slutspel igen och Erik Karlssons överhuvudtaget, hans plats i den här Tre Kronor-truppen har ju varit ifrågasatt på förhand. Bland annat av tidigare förbundskaptenen Johan Garpenlöv som har sagt att han inte skulle ta ut Erik. Men i den här premiären mot Kanada skulle jag vilja säga att han nog var Sveriges bästa spelare.
Det har ju snackats om att han ska tradas bort från Pittsburgh nu också, eller hur?
Ja, precis. Att han ska tradas än en gång. Ja, det är ju ett stort kontrakt i så fall. Han har ju den högsta backlönen i hela NHL faktiskt. Och den lever han ju inte riktigt upp till utifrån hur det har sett ut den här säsongen. Men nu stärker han sitt värde igen. Bara genom den här matchen mot Kanada. Prime time liksom när hela hockeyvärlden är med och kikar. Så att ja, det kan vara positivt för Erik Karlsson den här turneringen.
Matchen gick ju till sudden death. Men där fick han inte så mycket speltid.
Nej, precis. Det har ju tränare Sam Hallam och hela hans enorma stab där blivit lite ifrågasatt för att Erik Karlsson bara fick spela lite grann i overtime. Han var ju faktiskt inne på det avgörande målet och lyckades inte riktigt stoppa Mitch Marners skott där som avgjorde matchen. Men annars var han ju dominant i ordinarie tid och lite anmärkningsvärt att han på de här 7 minuterna knappt fick göra något byte eftersom att han är ju en offensiv back och borde liksom kanske premiera sig i ett 3-mot-3-spel. Annars tycker jag nog att Sam Hallam och hans stab fått en hel del beröm också. Jag håller med om det för matchningen i den här Kanada-matchen. De kom ju snett in i det visserligen och det har ju tränarstaben del i liksom, förberedandet liksom, och att Sverige såg också passiva ut från start. Men de vaskade om lite i backparen bland annat under matchen. Matchade ganska hårt i olika situationer. Och Erik Karlsson och Hedman fick spela ihop ibland när det var offensiva teckningar och så vidare. De matchade hårt under matchen skulle jag väl ändå säga. I JVM till exempel fick ju Sveriges tränarstab lite kritik för att de inte matchade tillräckligt utan bara gick runt på fyra kedjor och tre backbord hela tiden. Just det. Och inte var så aktiva. Men det var verkligen samhället under den här premiären. Det matchades hårt.
Erik Karlsson fick i alla fall en flygande start, inte inledningsvis i matchen, men matchen överlag. Någon som inte var så dominant som man tänkte att han kanske skulle kunna varit, William Nylander. Han fick inte en jättebra start på den här turneringen, om man säger så.
Nej, han var lite anonym för att vara William Nylander. Han brukar ju märkas när han är på isen. Han märktes ju kanske mest inför nedsläpp då, när han blev kraftigt utbuad då, Montreal-publiken. När svenska spelarna räknades upp där, alla fick ju burop, men allra värst såklart kan man ändå säga William Nylander som ju tillhör ärkerivalen Toronto Maple Leafs. Det gillade väl inte Montreal-supportrarna där. Men nej, han förväntar vi oss mer av. Han brukar annars prestera bra i landslagssammanhang. Har ju till exempel VM-rekordet i antal poäng där 2019 han gjorde 18 poäng i den VM-turneringen. Lika mycket som dubbel Nisse Nilsson 1962 som han delade det rekordet med. Så William Nylander vill vi nog se mer av. Han hade ju ett friläge i princip där i förlängningen, men då kändes det att pucken studsade lite över klubban där och det var liksom inte hans match.
Nej, det hade ju kunnat gå åt andra hållet då om han hade bara fått styr på den pucken så att säga.
Ja.
Nu väntar Finland imorgon och alla som bor i en centraleuropeisk tidszon har faktiskt möjlighet att se den här utan att behöva uppe i mitt i natten och förstöra 4 veckor av sin sömnrytt. 19.00 börjar matchen nu imorgon på lördag. Så. Vad har du för tankar kring den matchen?
Ja, men som jag var inne på lite grann så blir det väldigt viktigt för den här turneringen. Men så är det såklart att det blir häftigt ur liksom på alla sätt egentligen att möta Finland i Kanada i en sån här tävlingsmatch på det här viset med de bästa spelarna tillgängliga, för det har vi ju då inte sett på alla dessa nästan ett decennium sedan det var World Cup senast. Och Finland, ja, tuff start för dem, mycket värre än Sverige. De åker ju på alltså 1-6 mot USA. Annars har det kallats en gyllene generation som äntligen ska få spela ihop med Laine, Rantanen, Barkov, Aho. Så skulle ju Heiskanen varit med också, viktiga backen. Men det är ju blytungt för Finland att han är skadad och missar den här turneringen.
Ja.
Det är ju Finlands klart svagaste lagdel. Den svagaste lagdelen i hela turneringen är väl Finlands backsida. De har ju bara 11 NHL-backar. 3 har lämnat återbud, inklusive då den allra viktigaste Miro Heiskanen. Och en sån som Nicolas Mattinpalo i tredje backparet där. Han har ju spelat fler AHL-matcher än NHL-matcher den här säsongen. Så att, ja, det syntes väl lite i den här premiären mot USA att de är decimerade i en viktig lagdel defensiven.
Men tror du att det är bra eller dåligt för Sverige att de fick pisk med hela 6-1 då mot USA? Jag tänker att kommer Finland komma ut ännu mer taggade nu imorgon mot Sverige?
Jag tror att det är rimligt att lyfta fram det, att det är lätt att räkna bort Finland nu efter den här förnedringen, men såg man matchen så var det kanske inte riktigt en 6-1 match, utan Finland tog ju ledningen. De hade bud på 2-1 i andra perioden, sen blev det 2-1 i USA istället. Så det stod bara 2-1 inför en oviss tredje period. Men där tog det ju bara några sekunder, så var det 3-1 och 4-1 och 5-1 inom 3 minuter. Allt gick in och ja, där imponerade väl inte precis Jose Saros, deras stjärnmålvakt Finland. Det är väl risk att han blir petad i Sverige-matchen. Då kanske Kevin Lankinen kommer in istället som brukar vara bra i landslagssammanhang för Finland. Så att 6-1 tyckte jag inte riktigt speglar matchen, utan jag tror att jag var ganska imponerad av Finland måste jag säga de 2 första perioderna, och nu med den här tändvätskan att liksom möta Sverige då och resa sig, det finns ju mycket finländsk stolthet som jag tror kommer visa sig på lördag.
Men du är inne lite på att Finlands stora avbräck är ju liksom på backsidan. Vad är deras största hot mot Sverige då? Är det Rantanen och de här supermålskyttarna då?
Det är ju det. Det är ju deras offensiv som är riktigt giftig. Deras centersida är ju faktiskt starkare än Sveriges, måste man säga. Med Barkov, regerande Stanley Cup-mästare, kaptenen. Kanske, eller han är världens bästa tvåvägscenter. Det är otroligt bra, både offensivt och defensivt. Sebastian Aho. Vi har ju Roope Hintz. Vi har Anton Lundell. De har ju otroligt starka centrar. Nu är ju Roope Hintz flyttat till andra kedjan till och med, för de toppar laget lite grann med två riktigt starka kedjor.
Okay.
Patrik Laine såklart, som dock, det vill jag säga, det är många finska av de här finska stjärnorna som kommer in i den här turneringen. Och det är också lite oroväckande för Finland, utan att precis vara i toppform. Till exempel Laine kommer in i den här turneringen med 9 poänglösa matcher. Och det finns ingen finsk forward som har snittat mer än en poäng per match sedan årsskiftet.
Mm-hmm.
Medan i Sveriges fall så är det ju 4 spelare som har över en poäng per match sedan årsskiftet, och många är ganska stark poängform. Så att, och det vill jag lyfta fram också. Många säger ju att Finlands offensiv är riktigt stark. De har de här stjärnanden. Det kanske är vassare offensivt till och med än Sverige. Men kollar man totalt sett den här NHL-säsongen så har svenska forwards gjort mer poäng än de finska forwardsen har gjort i den här av spelarna som är uttagna i den här turneringen. Finlands spets då, är den bättre? Räknar man de 6 främsta poänggörarna, man kan säga liksom de 2 första kedjorna då, så har Sverige fler poäng även där än finska forward. Så att, jag skulle nog ändå säga att man skulle i alla fall kunna argumentera för att Sverige är starkare än Finland i alla 3 lagdelar. Åtminstone på backsidan framförallt. Där har ju Sverige den förmodligen bästa backsidan i turneringen, och sett till kontraktsvärde NHL så är den ju dyrare än både USAs och Kanadas till och med.
Satan.
Så att jag tycker ändå att det är fördel Sverige på många sätt inför den här matchen.
Ändå har man hört rykten om att Finland har blivit storebror. Kan du inte bara döda det ryktet här och nu då?
Ja, alltså det har ju varit lite skriverier om finsk media om det inför turneringen. Men framförallt nu efter USA-matchen, att de kanske har varit lite för kaxiga då, i och med att de varit så framgångsrika här på landslagsnivån de senaste åren. Nu när det inte varit några sån här typer av turneringar när alla NHL-stjärnor är tillgängliga, utan när det har varit VM-turneringar med desto färre NHL-spelare och OS-turneringar helt utan NHL-spelare till och med. Där har ju Finland skördat stora framgångar, betydligt bättre än Sverige. Men det är ju en helt andra förutsättningar här och nu. Och det har ju även finsk media erkänt, eller man ska säga, skrivit en hel del efter den här USA-matchen, att det var en veckaklocka att stöta på den här typen av USA-lag snarare än ett VM-USA liksom.
Du, innan jag släpper iväg dig, jag vill bara ta upp en sak som jag lade märke till när jag tittade på Finland och USA, eller jag såg lite repriser bara. Matcherna spelas ju i Kanada, i Montreal. Det var ett rejält buande när USAs spelare presenterades, så att säga, inför matchen då mot Finland. Och det har ju med Trump att göra. Berätta lite om det.
Ja, precis. Det är ju en extra krydda, om man ska säga, till den här turneringen och inte minst matchen då efter Sverige-Finland på lördagen när det är USA och Kanada, så, och det faktum att sen Trump blev vald här, så har jag haft en ganska hård retorik mot Kanada, får man säga, vilket ju verkligen har rört upp känslor, inte minst det faktum att han har velat göra Kanada till USAs 51:a delstat. Det rör såklart upp väldiga känslor hos kanadensarna. Dessutom de här tarifferna han har hotat med att införa för kanadensiska varor till USA. Det verkar ju ligga lite på is just nu, men det var ju väldigt tätt för några veckor sedan, och det har ju buats under den amerikanska nationalsången i Kanada under NHL-matcher här senaste tiden, och blev ju lite burop här nu även under nationalsången mot Finland när USA spelades där. Så att, det är en väldigt het match för Kanada det här. Dels är det ju en jätteprestigematch liksom överhuvudtaget, eftersom att de är ärkerivaler med alla de här storstjärnorna samlade. Det är första gången Conn McDavid och Auston Matthews, de stora fixstjärnorna, möts i landslagssammanhang på det här viset och går head to head USA och Kanada. Men också den här politiska aspekten då, 51:a delstaten och allt som pratas om. Det är mycket stolthet från Kanadas sida här nu, att visa att man är storebror i hockey åtminstone, deras sport. Där ska inte USA komma och tuppa sig.
Nej, det blir rejäla holmgångar att vänta här. Vilka vinner hela tjottahejtet då, tror du?
Ja, det är ju, man är imponerad såklart av USA här och vad de visar i premiären. Alltså, även om det kanske 6-1 inte riktigt speglade matchen, så det är svårt att snacka bort en sån stor seger och islossningen som kom där. Och jag tycker att USA var det bättre laget även i de 2 första perioderna, även om Finland stod upp mycket bättre då. Och Kanada med sin enorma offensiv där. Det var ju häftigt som en NHL-nörd att se i 3-3 där de slänger ut Nathan MacKinnon, Connor McDavid och Cale Makar samtidigt. 3 av världens åtminstone 5 bästa spelare.
Det är bara att titta på poängligan i NHL.
Ja, exakt. Så hittar man ju alla de där kanadensarna där väldigt, väldigt högt. Så att Jag har sagt Kanada inför turneringen och jag reviderar inte det, utan det känns ju ändå, måste jag säga, som att det är Kanada och USA är på en liten högre nivå än Sverige och Finland. Jag skulle säga Kanada och USA väldigt jämnt, sen Sverige, sen Finland, om man ska placera dem i olika hyllor. Men jag tror Kanada drar längsta strået till slut. Men jag vill också slänga in Sverige som en liten outsider. Det är imponerande att ta poäng av Kanada i Kanada. Så att litet varningens finger.
Allt kan hända, vi får se. Det är väldigt, väldigt spännande i alla fall. Jonathan Ekeliv, ishockeyexpert här på Sportbladet. Tack så hemskt mycket för att du var med i just Sportbladet Daily.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.